Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd hälsar välkomna den här onsdag morgonen. Vi har spelat färdigt våra åttondelsfinaler och har bara 8 matcher kvar av det här världsmästerskapet. Det känns helt sinnessjukt faktiskt. Tiden går fort. Vi har ringt upp Qatar i vanlig ordning. Vi har Linn Nordström och Simon Bank med oss från ett café någonstans där i öknen. Linn, du var och såg den här dramatiska matchen igår mellan Marocko och Spanien. Ett straffavgörande som vi kommer att prata länge om, tror jag. För vi måste sluta byta in straffskyttar. Det funkar ju uppenbarligen inte. Det bara är ju så. Först och främst dina intryck av den här matchen. Det måste ha varit ett massivt publiktryck från de marockanska supporterna. Det var i alla fall så man upplevde det via tvn.
Ja, det var ju ett otroligt tryck både inne på Education City Stadium, och det var ett tryck även utanför, för jag kom lite sent till matchen för jag gjorde ett annat jobb innan, och när jag kom efter typ en kvart då var det fortfarande hundratals marokkaner som inte kom in på arenan, och det finns ju ett litet kryphål för de som inte har biljetter, och det är att man står utanför, går in på FIFAs officiella hemsida, och där ska det då släppas något form av eftersläpp för de som inte hämtar ut sina biljetter. Men just den här matchen var det ju extremt få som inte utnyttjade sina biljetter. Så att det var stämning utanför, lite kaosartad, polisen ingrep. Men det var rätt så lugnt när jag gick förbi det. Men sen när man då äntrade arenan och möttes av det här busvisslande till vägg, så då vaknade man till, kan jag säga.
Kaosartat på läktaren, men ganska städat på planen, Makoto. Det är ju ett Spanien som vill kontrollera saker, men det händer inte så jättemycket framåt.
Nej, de är ju experter på att passa bollen väldigt mycket utan att få ut någonting av det. Om man tittar på så här matcher där flest lyckade passningar har registrerats, så är Spanien i topp, och de flesta i då VM-historien, och de flesta av dessa matcher har de förlorat på ett eller annat sätt. Här då, ja, man kommer inte igenom Marocko. Ska vi säga att Marockos försvar har inte släppt in ett mål förutom mot Kanada i en betydelselös avslutning på den matchen. Så att de har ju varit väldigt stabila, och det är de här också. Bono som storspelare i målet. Alltså bara ett lag som fungerar på alla sätt och vis. Mittlåset med Saiz och Aguerd som ser hur stabilt ut som helst. Mittfältaren Azedine Onahi på vanligtvis i Angers, 22 år gammal. Han lär inte vara kvar i Angers länge till efter det här VM:et. Herregud vad bra han har varit. Och sen en Marocko som jag tycker ändå rättvist i slutändan går vidare via den här straffläggningen då, där Spanien gör en Japan och bränner det mesta som går att bränna. Det var väldigt sanslöst att se, måste jag säga.
Fick jag ändå in Japan där? Det var ju vad han vi köra i 5 minuter.
Vilken skräll, va?
Jag som har lagt Japan i del 2 här. Men han kunde såklart inte vänta på det.
När man följde Sportbladet live där från matchen, så var det ett jävla klagande på matchen. Upplevelsen så tråkig på tv.
Alltså, jag vet inte. Jag tror att om man tittar på den lite grann med ett öga, alltså också om man inte är någon som tittar på fotboll flera gånger i veckan, kanske inte bryr sig så mycket om taktisk disposition, kanske inte bryr sig så mycket om försvarsspel egentligen, och olika på något sätt ställningskrig på planen, för det var det ju massor av. Jag tyckte det var en väldigt taktiskt intressant match. Men det är klart, tittar man lite casual på fotboll, man rattar in ett VM, man vill ha mycket målchanser och frejdig fotboll, då var den kanske inte så rolig. Men jag tyckte att den var en väldigt, väldigt intressant match att följa, för att, jag menar, Spanien med all sin kvalitet, med sin Pedri och sin och sin Gavi och sin Busquets på mitten som står och rullar runt och cirkulerar så mycket boll mot det här, mot en Amrabat som är överallt och krigar och kämpar och och vinner så mycket dueller. Men det var liksom två filosofier som möttes på ett sätt, och det var fascinerande. Men det var som att Spanien aldrig lyckades haka av den där handbromsen som de hela tiden, det var som att de var tvungna att bocka av en checklista före de fick ta sig in i straffområdet och försöka göra någonting. Och Dani Olmo försökte en del gånger, men det jag vet inte, det kändes trubbigt för Spanien, så upplevde jag det i alla fall.
Jag blev väldigt glad i alla fall att jag fick se en avgörande straffläggning i VM, för det känns som att nu kan man bocka av det, det vill man liksom ändå vara med om. Ja. Så jag tyckte den matchen innehöll mycket för mig igår. Det var en otrolig upplevelse faktiskt.
Ja. Hur var liksom reaktionen när Hakimi sätter den här sista straffen på det sättet han gör med den här chippen liksom?
Ja, nej, det var helt sinnessjukt. Det var ju folk på pressläktaren satt ju liksom i ryggen mot planen för att de var så nervösa. Alltså det var en otrolig laddning. Det var som att hela arenan liksom höll på Marocko och förstod hur viktig den där segern var.
Ja. Vi chattade ju under lite grann vi smsade lite med varandra under den här matchen Makoto. Och direkt när Sarabia byttes in med 5 minuter kvar min första tanke var han missar ju sin straff. För han är inbytt för att slå den här straffen. Sen var det alltså 4 spelare som byttes in specifikt för att slå straffar. 2 för Spanien och 2 för Marocko. En utav de 4 sätter sin straff. Det är alltså, kan vi en gång för alla nu vi också går tillbaka till EM-finalen och de spelarna som Southgate byter in för att slå en straff.
Ska du gå tillbaka till den?
Kan vi en gång för alla bara vara överens om att vi slutar med det här, att byta in spelare för att slå straff. Det byta in en målvakt till en straffläggning, det kan jag leva med, men vi byter inte in några straffskyttare härifrån, eller
hur? Jag ska fråga Simon vad han tycker. Ska man inte byta in spelare bara för att slå straffar?
Alltså jag tror att med straffläggning så generellt så är det svårt att formulera någon sorts regler. Det var ju, vi pratade om EM-finalen och sådär också, så var alla överens om att unga spelare ska absolut inte låta slå avgörande straffar. Medan forskningen pekar på att det oftast är det storstjärnorna som missar, det är mer sällan som de unga missar. Och så vidare. Jag tror att man får liksom vara en tränare med exakt rätt fingertoppkänsla för exakt rätt sorts match. Det hade väl inte Luis Enrique igår då, tydligen.
Kan vi åtminstone vara överens om att japaner inte ska slå straffar?
Ja, alltså jag såg det där och tänkte, kan man verkligen slå så här dåliga straffar? Men så mindes jag hur det var i den japanska supercupfinalen som Makoto säkert också minns. 2020 tror jag, Vissel Kobe mot Marinos. Då missade de 9 raka straffar i den straffläggningen. Det var alltså Japans 2 bästa lag, så att...
Ja, då har vi landat i det i alla fall, Marco, så att japaner ska hålla sig borta från straffläggningar.
Så byt inte in japansk straff.
Vi kommer att prata mer om det lite senare.
Nej, det är inte en japan ska bytas in.
Nej, det är verkligen inte. Inte till en straffläggning. Vi kommer in på det andra. Jag har en teori där, men det tar vi lite senare.
I del 2. Ja.
Men i Sarabias fall på något sätt blir det så här. Det är en spelare som egentligen inte är så ung, fast man tror att han är.
Han har också möjlighet att avgöra den här matchen. Det sista som händer i förlängningen, för att han får ett guldläge och missar målet. Den touchar stolpen lite grann. Men den är egentligen inte så nära att gå in. Bollen måste flytta sig en ganska bra bit till höger för att den ska gå stolpe in där. Men det är ju kanske Spaniens bästa målchans i hela matchen.
Ja.
Och jag menar, det var ett mardrömsinhopp från början till slut för stackars Sarabia. Marocko vidare, och det var intressant för jag... läste från en bekant som är från Sydafrika i sociala medier att han skrev äntligen ett afrikanskt lag. Han var så peppad för Marocko att det liksom betydde så mycket för Afrika och för afrikaner. Även en sydafrikan på Facebook som tycker liksom att Marocko representerar även honom. Och då förstår man liksom hur stor del av världen det är som håller på Marocko just nu i den här situationen tyckte jag var väldigt intressant att se. Det är ändå ganska långt både kulturellt och geografiskt mellan Kapstaden och Casablanca så att säga.
Fast nu får de
det tycker jag har varit något som har varit slående hela VM. För när jag var ute hos de här migrantarbetarna och såg en match där, då spelade ju Ghana och då frågade jag en kille så här, ja, men, som hade en flagga från Ghana. Och då frågade de om han var ifrån Ghana. Och då sa han, nej, det är jag inte. Varför undrar du det? Nu spelar ett afrikanskt lag, då är vi alla samma lag.
Mm. Ja, det är otroligt. Så känner man inte riktigt som europé i de här sammanhangen.
Jag tror att Samuel Eto'o hellre upplever att han har hela Afrikas stöd alla gånger.
Nej, det tror inte jag heller.
Algeriskt stöd verkar ju inte ha i alla fall.
Nej, men så där är det. Det var väl en sak man lärde sig av VM i Sydafrika också 2010. Att det lanserades som hela Afrikas VM. Vilket ägde sin riktighet och sin giltighet. Att det var en känsla att nu får världen se Afrika alldeles oavsett om det då är Subsahara eller om det är Maghreb på något sätt. På samma sätt eller motsvarande sätt eller liknande sätt som att arabvärlden också vill claima och Marokkos framgång, att det är också något att man sluter upp bakom det. Man kan se emiren av Qatar som vevar marokkansk flagga och så vidare. Att det finns kraftfält i geopolitiken.
Ja, verkligen. Och de ställs mot Portugal i sin kvartsfinal. Portugal som gjorde slarvsylta, Simon, utav Schweiz. Du var på plats och fick se ett genombrott. Alltså, jag vet inte, ens fall genombrott räcker för att beskriva vad Gonzalo Ramos sysslade med igår. Men han gjorde hattrick och han gjorde, banne mig, vackert.
Ja, det är svårt att hitta nästan en historisk parallell att gå in. Det är hans första landskamp från start. Han debuterade för Portugal i september, har gjort 3 landskamper. Och liksom inför VM han själv pratade så var det som att men jag ska verkligen se till att ta vara på den här erfarenheten. Att få dela omklädningsrum med alla de här erfarna spelarna. Ska lära mig av dem, inte minst av Cristiano Ronaldo. Och ja, nu var det ju eleven, praoeleven som gick in och... alltså tyngden av att gå in och inte bara lära sig Ronaldo utan ersätta Ronaldo i en VM åttondelsfinal. Det är ju enormt att kunna göra det på det där sättet. Men det var ju en match som såklart formades och präglades och fick hela sin berättelse redan en och en halv timme före avspark, när det står klart att Cristiano Ronaldo efter allt som hänt och inte starta matchen. Det fanns 1000 frågor att svara på efter det.
Har vi fått några svar på egentligen, eller var det bara ett taktiskt drag helt enkelt? För jag menar, det är ju inte vad som helst och vem som helst att peta Cristiano Ronaldo i en VM-åttondelsfinal. Det är liksom en grej, det gör man liksom bara inte.
Jag tror att vi är ganska väl skickade att förstå det i Sverige också. Det här är ju som att se inte en 41-årig utan en 37-årig Zlatan Ibrahimovic som spelar ordinarie och som sen ställs över i en VM-åttondelsfinal i ett läge där han absolut inte ifrågasatt, men när han lika fullt är Zlatan Ibrahimovic. Det är ju den statusen som Ronaldo har i ett mycket större fotbollsland. Så det är klart att det blev berättelsen, det formade hela matchen. Och det fanns ju liksom en rimlighet, om man tittar på det med svala och coola ögon, så var det ju absolut inte ett beslut som man förstod var liksom bottnat i någon slags manifestering av att Fernando Santos skulle visa vem som bestämde, att det var någon slags bestraffning för att Ronaldo spårade ur eller skällde ut honom inför tv-kamerorna mot Sydkorea när han blev utbytt. Utan att det fanns absolut liksom taktiska, tekniska argument för att han inte skulle starta den här matchen. Men lika fullt så, som du är inne på, så krävs det oerhört mycket för att fatta det beslutet. Och det gjorde Fernando Santos. Han satsar, och de två positioner som det liksom är lite diskussion om i förväg är ju Ronaldos vara eller inte vara. Det är Rafael Guerreiro som går in på sin ytterback, som också har varit sådär, ska verkligen han spela? Och det, man kan väl säga att det var på en 10-gradig skala en 12 eller 13 i utdelning för Fernando Santos.
När vi, när vi såg matchen på storbildsskärm, då uppfattades det som att jublet när Ronaldo byttes in var ungefär lika kraftfullt som ett seger eller måljubel. Hur var det på plats?
Nej, men det var ju precis så. Alltså, redan när Ronaldo går ut och värmer upp liksom, med 25 minuter kvar, så det upptäcker jag just av jublet, av den enorma tryckvåg som kommer, som var som ett måljubel. Och det kommer liksom talkörer och skanderande från läktarna att nu minsann, nu vill vi ha Ronaldo. Alla ville se Ronaldo spela, alla ville se honom göra mål. Och en oerhörd besvikelse när hans då 6-1 mål blir borta mot offside, när han är åtminstone 3 meter offside.
Ja, det var en brutal tydlig offside faktiskt. Men det är också det här att man tar ut Cristiano, men inte sätter in Rafa Leão. Utan att det är den ja, men, i formspelaren från den inhemska ligan som får gå in och ta den positionen istället. I mina ögon genialt, för att en Rafa Leão som många då hade förväntat sig hade ju klivit in i den matchen med en mycket större press, känner jag, än Gonzalo Ramos gör i det här läget. För han har egentligen ganska lite att bevisa här och nu, Ramos. Han har gjort 2 matcher innan. Han har visserligen varit jättebra i den portugisiska ligan. Han har sett fin ut i Champions League. Han är i form. Han är verkligen på uppåtgående. Men Rafa Leão är ju nästa stora grej från Portugal. Jag menar, om han skulle komma in här vid det här, då är det liksom, då börjar vi prata så här tronskifte och grejer.
Det började pratas om ändå här.
Jo, men,
alltså.
men det slapp vi ju nu när han inte satt in. Jag bara satt och gapade. Alltså han tar ut Cristiano Ronaldo och inte sätter in Rafa Leão. Sen kommer ju Rafa Leão in och gör ett mål ändå.
Det var snyggt också, men ja. Det intressanta blir ju nu på något sätt, alltså det var ju aldrig sett tv-kameror så mycket fokusera på en avbytare i avbytarväst i samband med målfiranden som i den här matchen när Cristiano Ronaldo är med resten av gänget där och firar. Hur mycket var spel inför kameran från Ronaldos del? Eller var det liksom genuin glädje för att det går bra? Alltså när Pepe gjorde mål så tror jag att han var genuint glad. För att, och samtidigt märker man ju också när han byts in hur Pepe springer fram med kaptensbindeln direkt till honom när de får den där frisparken. Bernardo Silva som bara tänker, inte bara ger bollen till Ronaldo direkt. Att de skickar signaler till Ronaldo att du är lagkaptenen, du är ledaren i det här laget. Även fast din roll som 37-åring ur form inte kanske är att göra hattricken. Det är yngre spelare som gör det. Det är yngre spelare som löser det på det sättet.
Sen måste man också säga att jag tycker att att Santos fick till inte bara laguttagning men också taktiken helt perfekt mot Schweiz. För jag vet inte, när jag såg en match senast där det kändes som ett lag var 2 spelare fler på planen hela tiden. Så fort Portugal hade bollen så fanns det alternativ. Det fanns rörelse, det fanns kvalitet. Så fort Schweiz hade bollen centralt i planen så var det som att det var tidsnöd. De var 1-2 eller 2-3 i varenda situation. Och det är ju tecknet på att en taktisk disposition faktiskt verkligen lyckades för Portugal. Men också faktiskt att man fick in lite mer rörlighet i det där anfallet med Ramos istället för Cristiano Ronaldo. Det tror jag spelade roll. Hur upplevde du det från läktaren, Simon, det taktiska spelet mellan de här 2 lagen? Jag tyckte det var uppenbart även på TV.
Ja, du ställde den retoriska frågan när man senast upplevde att ett lag var 2 spelare fler på planen. Och i mitt fall så är det exakt 24 timmar sedan när Brasilien spelade. lite samma känsla där utifrån och strukturer. Ja, i det här fallet så jag tycker det är jätteintressant. Du är inne på frågan med Rafa Leão. Vilket säger väldigt mycket om fotbollsstrategen Fernando Santos. Han har ju pratat om just det där att ja, Leão, fantastisk spelare, men han har en helt annan roll i Milan. Där är han fri på ett annat sätt och då får man ju bära med sig liksom tanken att det är inte så att Milan är ett Zdeněk Zeman-lag där han får liksom lalla runt och göra lite som han vill. Det är oerhört strikta ramar där, men kraven i Portugal är annorlunda. Hans jobb där skulle inte vara att droppa 20 meter, vända upp med bollen och sen ge sig ut på någon sorts gambeta-räd mot mål. Utan det som man får med Gonzalo Ramos är något annat. Är Rafa Leão en bättre spelare 2022? Ja, det är han. Passar han bättre i Portugals sätt att spela fotboll? Nej. Och oerhört intressant just att se att Portugal nu ju var 11 spelare på planen i alla olika moment. Som man inte är med Cristiano Ronaldo, som fortfarande är en fantastisk spelare när han får bollen den sista tredjedel, men som inte kan liksom göra det defensiva jobbet på samma sätt, som inte kan alltid konstant vara en uppspelspunkt, en rörlig uppspelspunkt. Det var Gonzalo Ramos. Och sen otroligt kul tycker jag också se Joao Felix som går in och är den spelare som han var för några år sedan. Fullkomligt magnetisk och lysande i sitt sätt att spela fotboll igår.
Ja, verkligen. Och Bernardo Silva. Jag älskar att se Bernardo Silva spela fotboll. Han har såna fötter. Så att det är helt makalöst faktiskt. Nu ställs de mot Marocko. Det blir en helt annan uppgift för Portugal. Nu kommer de också ha publik emot sig på läktaren. Och ett Marocko som kommer kriga för allt vad det är värt. Och en Amrabat som kommer springa på precis allting centralt. Får vi en vad tror ni om den matchen? Startar Cristiano till att börja med?
Nej, det har ju svårt att tänka mig att han gör. Ni pratade om Marockos match förut och att det på TV såg det tråkigt ut och så. Om man drar en Sverige-parallell igen då, till en Sverige möter Spanien i EM och får mycket kritik. Trots att Sveriges matchplan i den matchen upplevde jag var liksom satt som en smäck på samma sätt som Marockos gjorde igår. Skillnaden var ju att Marocko låg 30 meter högre med sin försvarslinje i sina kompakta block och var liksom aggressiva på ett annat sätt som Sverige inte var. Sverige var ju passiva i den matchen. Så snarlikt liksom jämna block, dunderfokus på försvaret, men att Marocko ändå levde i sin match på ett annat sätt. De var, vad säger man nu för tiden, framåtlutade i sin defensiv på ett annat sätt. Och Portugal, man vet någonting om Portugal, så är det att de har ju liksom en svaghet att de lätt kan bli reaktiva och passiva i en fotbollsmatch, inte minst när de leder matcher. Jag tror att det blir mycket svårare mot Marocko än det blev mot Schweiz. Inte för att Schweiz är ett dåligt lag, men för att Schweiz utan 2-3 bärande spelare i backlinjen, som det ju faktiskt var nu, då faller Schweiz. Så den bredden har inte de, att de kan klara sig utan det. Nu blir de väldigt exponerade på sin högerkant då, där de inte liksom satt ihop riktigt. Och då fick Portugal matchen. Jag är inte säker på att Portugal får matchen på samma sätt mot Marocko.
Nej, det blir oerhört spännande att följa den matchen också såklart. Vi tackar Linn och Simon från Qatar där. Vi ska få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi gå igenom det som hände i måndags. Sportbets VM-podd är sponsrad av Hyper.com. Steven Lee, vi har tagit oss fram till kvartsfinalerna. De spelas fredag, lördag. Vi har några spännande sådana framför oss. Jag vet att du har hittat någon som du har kikat lite extra på.
Ja, absolut. Det är väl Argentina får vi väl för första gången i turneringen möta ett lag som inte kommer att backa hem med allting. Så att, ja, jag har kikat på deras match mot Nederländerna. Såg såklart Nederländernas match mot USA. Det blev väl lite skum match tycker jag. För att på något sätt så kändes det väl som att USA hade helt slut i tanken. Men precis som tidigare i turneringen så släppte Nederländerna till chanser ganska enkelt. Det var ju nära att de hamnade i 0-1 underläge där med ett tidigt friläge för USA. Så, Virgil van Dijk har väl inte varit jättebra i Liverpool och jag tycker inte att han riktigt är på sin vanliga nivå i landslaget heller. Och så är de ju väldigt framåtlutade också. De gillar ju att gå på kontring med Gakpo och nu är Memphis Depay med och Dumfries. Han verkar ha hur stora lungor som helst. Så, och Argentina som sagt kommer väl äntligen få en matchbild där det inte bara är liksom en mur av motståndare utan att det kan bli lite mer böljande och sådär. Så att, jag kommer spela båda lagen. Jag mål till 2,05 tror jag det senaste priset var hos Hyper.
Och det här oddset hittar du då som sagt hos Hyper.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
SMS kan vara jobbiga. Men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990.
Ja, välkomna tillbaka då. Vi ska prata om Japan, Kroatien och Brasilien, Sydkorea. Vi får ju börja med Japan här, Makoto. Jag förstår att du är djupt besviken. Dina förhoppningar om en, vad säger man, hel ostasiatisk kvartsfinal då mellan Japan och Sydkorea, de fanns där. Det var närmare att Japan gick vidare än att Sydkorea gjorde det. Och vi börjar väl med Japan helt enkelt då. Kroatien som ska man säga, knackade på dörren stundtals. Det fanns intentioner, men det var en väldigt, väldigt jämn match. Mycket jämnare än vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde att det skulle vara att Japan lite likt matcherna mot Tyskland och Spanien som skulle kriga oerhört hårt, packa ihop, försvara väldigt, väldigt djupt och kanske få till någonting. Jag tyckte ändå att det var ett Japan som var lite mer på, så att säga, the front foot i den här matchen mot Modric och de andra bolltrillarna.
Ja, om vi börjar med det positiva i det här då, att Japan visar att man kan hålla jämna steg med Kroatien i en utslagsmatch i VM, det tycker jag är väldigt stort steg framåt. Det var väl lite, man var lite frågan till hur bra är det här Japan inför slutspelet med tanke på att ja, de vann mot Spanien med 17% bollinnehav. De förlorade mot Costa Rica väl i den enda match de hade någon form av bollinnehav. Och nu hade de det, nu spelade de. De hade inte mest bollinnehav, men de skapade saker, de var på. Pressen funkade, allting. Man hade ju 1-0 ledning i pausen. Och spelmässigt så såg man att jo, men det här laget har ändå kapacitet att störa de bästa. Det tråkiga är att vi kommer ju inte få se mer av det i och med att Japan fortfarande har exakt samma problem som de alltid haft. Och det är att som kollektiv kan man utmana vilka som helst. Som individer så är de kroniska förlorare. Och det, men alltså, det är ju så. När de får den pressen på sig själva på individnivå och går upp i en straffläggning, då funkar det inte. Det slår slint och i Japan så har du bara pratat om den nya världen för japansk fotboll. Atarashi Keshiki säger de hela tiden. Mot den nya världen, mot den nya vyn för japansk fotboll. Att vara topp 8 i världen, att utmana de bästa. Och såklart de tänkte på det, Minamino, Mitoma, Yoshida, alla som stod där och skulle slå straffarna. Och slog, ja, fruktansvärt dåliga straffar. Det funkar inte på individnivå, det finns inte den egoismen som krävs för att göra som... Ja, vi såg till exempel Achraf Hakimi göra i straffläggningen för Marocko mot Spanien. Det är ingen japan som går in och gör det i det läget. Och det är just det här att du måste ha någon som leder dem på det sättet liksom, och visar mer egoism. Ni som sett eller läst Blue Lock förstår vad jag menar. Det är liksom on point, den japanska fotbollsanimen som förklarar hela Japans fotbollsproblem. Mm. Det är helt on point.
Också intressant, för jag läste en artikel om Japan och fotbollen och den japanska fotbollen och fotbollsintresset i Japan och så vidare som har varit på väg ner. Och förhoppningarna på det här landslaget har varit ganska låga. Och som jag har förstått det så har också intresset från den jämfört med tidigare år, jämfört med tidigare upplagor av det här landslaget, så har det här landslaget inte liksom genererat speciellt mycket intresse från den inför det här VM:et. Men under just de här segrarna mot Tyskland, mot Spanien, gjorde att man nu hade liksom tittarrekord i Japan just på den här åttondelsfinalen. Och jag känner ju ändå att även om straffläggningen inte blev vad man hade hoppats, så att man faktiskt viker ju ner sig och det blir ju totalt plattfall det sista, så är det ju en fantastisk, det var ju ingen som hade förväntat sig att Japan skulle vara här och att de faktiskt går toe-to-toe med Kroatien, så bra som Kroatien ändå är. Jag menar, de spelade VM-final för 4 år sedan. Det känns ändå som att för japansk fotboll så finns det någonting att bygga på här? Jag tycker det är så många spelare som jag inte hade koll på också, som också är lite fringe-spelare kanske ute i Europa, spelare i lite mindre klubbar, som jag tycker har visat riktigt, riktigt fin kvalitet under de här matcherna. Sen är det klart, det är en sak att spela i landslag, en annan att spela liksom i klubblag och så vidare, men en sån som Doan till exempel var inte en spelare jag hade någon koll på inför det här mästerskapet. Jag hade ingen jättebra koll på Ito heller. Fantastisk spelare ju. Han
ju som han sprang i.
Vilka ben liksom. Som liksom höger wingback, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och han fortsatte liksom ta maxlöpningar djupt in i förlängningen. Alltså verkligen. Och Gonda, målvakten, en sån där som jag tyckte var, visst han gör ett misstag tidigare i turneringen, men i den här matchen är han ser lugn, han ser trygg och stabil ut.
En otrolig räddning på ett Modric-skott där i tidigare matchen också.
Ja.
Det som är problemet här är ju att man tänker att de här nya up-and-coming-spelarna, det ska bli spännande att följa dem om 4 år. De är ju redan, alltså de kommer ju vara 30 allihop. Alltså de flesta i alla fall. De är inte så unga de här spelarna som man tänker att nu har de fått sitt genombrott. Watadu Endo är 29. Till exempel. Junya Ito är inte jätteunga. Ritsudoan är 24 i och för sig. Kaoru Mitoma är 25. Minamino 27. Men det är många som är liksom 28, 29 och så vidare också. Att de har lite samma problem som svenska landslaget hade för många år sedan. Att det är lite för lång väg till landslaget.
Men tror du inte att det, alltså just den här generationen, som du säger, du har många som är runt där 26, 27, 28 just nu då, även Kamada.
Men då är det ju nu det ska funka, det är ju nu det skulle ha.
Jag tänker så här, med 4 år till, det här landslaget får spela tillsammans, man har ändå den här positiva turneringen med sig. Jag vet inte. Det känns ändå lite positivt runt japansk fotboll. Det är den känslan jag haft i alla fall.
Keisuke Honda gick ut, han har ju tweetat mycket under mästerskapet. Jag vet inte om han bara saknar att vara med liksom. Han är ju en kultfigur när det kommer till Japan och VM, och han hade såklart behövt. Men han sa ju att vi måste sluta prata om den här kvartsfinalen. Måste sluta beskriva den som en sorts vägg som man inte kan ta sig förbi. Det håller inte. Börja prata om man ska vinna VM.
Han hade ju huvudet. Det var ju en
fast stjärna. Han var med när de sköt bort det mot straffar mot Paraguay också, om vi säger så.
Ja,
och han var med när de...
Men han var en diva.
Ja, alltså...
Framförallt när han spelade i Ryssland.
Han är en underlig diva. Alltså han är väldigt underlig. Han är någon sorts wannabe-filantrop mitt i alltihopa. Väldigt intressant take på allt möjligt. Och som sagt... Vem blir förbundskapten för Kambodjas landslag över Skype? Keisuke Honda lyckas bli det, som aktiv.
Exakt.
Som lägger ut på Twitter. Vilket land ska nästa land jag ska gå och spela i då? Vad tycker ni? Ungefär så. Nej, men han sa ju att vi måste börja prata om att vi ska vinna VM-guld. Det är där som måste vara målsättningen. De måste lägga den så högt så att det inte blir någon sorts osynlig vägg att ta sig förbi ett åttondelsfinalstadie. Och det ligger någonting i det också, tycker jag. Sen är det såklart att de här inte hade gått och vunnit VM. Jag hoppas alla som har läst när jag har skrivit det förstår att jag driver. Spelarna sa ju det själva att vi går för titeln, liksom Ritsudoan och sådana. Men det är ju den inställningen du behöver.
Ja, de försökte skapa någonting där. Nej, men Kroatien vidare på ett sätt som, sådär som Kroatien gör det. De river och sliter och sen så blir det straffläggning och sen så går de vidare. Och jag menar... Det är ju ingen som känner att de inte kan gå vidare till en semifinal här.
Nej, alltså såklart att de kan teoretiskt sett. Vi kommer in på Brasilien sen, men hotar dem. Men det som jag tycker är väldigt lovande med Kroatien, nu har de egentligen inte glimrat en enda match och ändå har tagit sig till kvartsfinal. Det säger en del om att Kroatien har blivit en fotbollsstor makt att räkna med. De har tagit det steget. VM-silvret 2018 var inte bara en slump. De har en grund som är väldigt bra. Och det intressanta är också att i den här förlängningen tar man ju faktiskt ut Luka Modric och Mateo Kovacic till exempel från mittfältet. Jag reagerade i alla fall på det och tänkte, ja, tack så mycket att ni tar ut Luka. Det uppskattas som japan. Men de har ju väldigt mycket annat också.
Han såg trött ut.
Ja,
han var trött.
Men det är Luka Modric.
Han är ju 38 år.
Det är Luka Modric.
Ja.
Men alltså en spelare som Maier som kommer in, så jag tycker är jättespännande. Om vi tittar i försvaret. Ja, Gvardiol har nog folk noterat det här mästerskapet. De som inte hade koll på honom innan. Men han har ju utnyttjat det här skyltfönstret. Och till max kan man ju säga. För han är fullkomligt fenomenal. Och han är 20 år gammal, leder det försvaret. Alltså, med all respekt till dem, han går ju vida. Men han får nöja sig med att vara lagpappa på bänken nu för tiden. För det är Gvardiol som är den.
Ja, gud. Ja, alltså, fantastisk fotbollsspelare. Alltså, vilken, och han är ju bara 20 år gammal. Alltså,
ja, men precis.
Ju, Det är ju en riktig världsstjärna i in the making.
Och skiftet som har gjorts också under det här mästerskapet, det klassiska. Inför så pratades mycket om klubbar som Chelsea, Tottenham och så vidare som var intresserade av honom. Nu har skiftet gått till att det börjar pratas Real Madrid, Barcelona, alltså... Mm.
Kan vi bara säga någonting om RB Leipzigs förmåga att bara skaka fram nya jävla superstjärnor?
Det kallas Red Bull-projektet som har liksom massa olika samarbetsklubbar hit och dit. Och sen så byggs de upp via dem.
Ja, men det är helt otroligt. De säljer Upamecano och Konaté. Så två stycken superbackar. Den ena till Bayern München och den andra till Liverpool. Ja, vad gör vi då? Vi kastar in en 20-årig Guardiol som visar sig vara precis lika bra.
Om inte bättre. Alltså, ansiktsmask dessutom. Nej, men nej, han är helt strålande, så att där har de en guldklimp, verkligen. Och sen för Leipzig, de vet ju vart de är i hierarkin på något sätt. Att ja, och jag verkar som att Red Bull-koncernen ändå är liksom nöjda som det är med det. Att ja, men man får väl sälja en Kunku till Chelsea som de verkar göra nu. Mm. De vet att de kommer sälja Guardiol förr eller senare. Men då kommer det ju någon ny efter det. Mm. Så att nej, det... Nej, han har ju verkligen visat att han håller för den absolut största scenen i det här mästerskapet. Det råder ingen tvekan om. Sen tycker jag Kroatien, där de måste lösa är ju alltså lite anfallsfrågan, tycker jag.
Ja, men de måste lösa målskyttet.
De har ju inte haft en tydligt första val på topp.
Nej.
Jag tycker inte det ska vara Petkovic i alla fall. Jag tyckte inte han stärkte sina aktier. Jag tycker Livaja är... Ja, nu bränner Livaja sin straff, men det är en annan sak. Men jag tycker väl han tillför mer. Kramaric är ju väldigt bra, tycker jag, och nyttig i den här högerytterrollen då. Men Perisic, som ju var strålande i den här matchen också, han gick ju fantastiskt.
Han är otroligt viktig alltså.
Men vem du ska ha mellan Perisic och Kramaric, det är det som är frågan. Och det, alltså, Ante Budimir tyckte jag gjorde ett bra inhopp också, tycker han är en nyttig spelare med, men du måste hitta ett första val. Nu är det kanske för sent att börja göra det i en kvartsfinal.
Det är inte så smickrande att bytas in och bytas ut i en match som Budimir fick uppleva.
Nej, fast inför en straffläggning så då försvinner den regeln, tycker jag, lite.
Sen
har vi ju diskuterat hur smart det är att byta in spelare inför en straffläggning. Så att
precis. Det måste vi en gång för alla bara sluta med. jag hoppades ju lite på att Japan också skulle så här byta in Daniel Schmidt, reservmålvakten, bara för att han heter Daniel Schmidt. Det minst japanska namnet någonsin. Han är inte född i Japan, va?
Daniel Schmidt, han är väl halv som mig, om jag inte har helt fel.
Jag tror det, vi kollar snabbt. Han är född i USA. Han är född i Illinois. Så att gissningsvis, det hade man inte heller gissat på. Man hade trott kanske någonstans i Tyskland eller...
Nej, men det är inte som... jag vet inte, det finns ju många så här naturaliserade japaner som spelat i landslaget genom åren. Mike Hafenar tänker jag på, såklart.
Ja, men vad hette han? Brassen?
Alessandro Dos Santos i VM 02, ja. Han var bra. Men man trodde han var bra, för han var brasse och vänsterback. Och det var så mycket man förstod. Men det känns vettigt.
Men den här har ju hela sin karriär i Japan. Alltså även sin...
Fast Daniel Schmidt har ju gått till den belgiska klubben som har alla japaner nu. Sint vad det nu heter. Precis. Så, nej. Det är vanligt. Jag trodde ju en gång i tiden att Robin Simovic skulle bli japan när han var där borta. Att han skulle hänga kvar där.
Och bli naturligtvis. Daniel Schmidt har bott i Japan sedan han var 2 år gammal och har hela sin fotbollsskolning i Japan.
Men det har inte Robin Simovic gjort, och han blev aldrig japan heller.
Nej, precis.
Ingen koppling till Japan överhuvudtaget.
Så han är till och med mer japan än vad du är, Makoto, fastän att du har ett japanskt namn. Så kan det ju vara.
Ja, så är det ju. Han spelar för japanska landslaget framförallt. Jag har inte fått mitt samtal än.
Nej, det är sjukt egentligen.
Det är väl väldigt tur för japanska landslaget jag inte fått.
Så var det i alla fall. Vi välkomnar Kroatien vidare i turneringen då. De möter Brasilien på fredag. Brasilien som gjorde processen ganska kort med Sydkorea, sen slog de av lite på takten. Förlorade ju andra halvlek. Det gäller att vinna sina halvlekar. Men alltså bara tempot, kvaliteten, spelet, det här är liksom det. Vi var inne på det när Richarlison gjorde målet i början av turneringen här, nu visste jag inte ens vad de mötte. Det är det här vi har Brasilien till. Det är det här också vi har Brasilien till. Ett lag som kommer in, dansar samba, trivs tillsammans, det är glädje, det är klacksparkar, det är trixa med bollen, det är ögon i nacken, fotboll, det är allt det där. Vackra, vackra mål, underbart spel. Det här laget har allt det.
Men alltså 3-0-målet när Richarlison tar fram sin inre kerlon och börjar liksom jonglera bollen på huvudet.
Ja, visst.
Är det, alltså det målet är helt sanslöst. Det är helt otroligt det målet. Och sen också firandet. Titta av alla tränaren. Och den målgesten med liksom duvan. Alltså, ja, visst. Vilka scener.
Nej, men man förstår att det här är deras själ. Alltså ja. Man ser det på spelarna liksom att det betyder mer. Det betyder så otroligt mycket mer att göra ett sånt mål än att göra ett vanligt liksom brunkarmål. Alltså för en annan så är ett mål ett mål i slutändan. Ja, men det var ju kul att det var snyggt. Yay, lite extra uppmärksamhet. Ja, men härligt. Men det viktigaste var ju målet. Det viktigaste här är inte nödvändigtvis att det blir mål. Det viktigaste här är att det görs på ett brasilianskt sätt. Att det är samba, att det är yoga bonito, att det är allt det här. Man märker hur det lyfter hela det här liksom, kollektivet. Hur det lyfter supportrarna, vad det betyder. För det är så djupt rotat i den brasilianska fotbollskulturen att fotboll ska spelas på ett visst sätt. Och det gjorde de. Alltså åtminstone
det,
i första halvlek.
Ja, men det kunde varit 10-0 alltså, ja. I första halvlek. Om Neymar hade passat några flera gånger. Han var sugen på att göra lite mål och visa vem som leder det här laget när han var tillbaka, märktes det. Jag tyckte Vinicius var fullkomligt fenomenal.
Jag älskar det avslutet. Det är så kontrollerat, ja, och så ostoppbart. Och
passningen till 4-0 när Paquetá dyker upp där också. Sen känner jag också så här, alltså gamla dinosaurier som Roy Keane kan ju vara tysta med att de dansar för mycket.
Jo, men det är ju också så här.
Dela den debatten. Alltså sluta, låt dem. Det är det här vi vill ha.
Men alltså Roy Keane, han är ju den minst livsbejakande människan på jorden.
Den minst att han dansande människan.
Det är väl klart att han stör sig på brassar som dansar. Det hör ju till hans på något sätt sen personlighet också att vara den surpuppan.
Är det otrolig insats av Brasilien. De behövde ju bara den första halvleken. Och sen kunde de ju rotera. Väldigt fint av förbundskaptenen att byta in Weverton i slutet, tyckte jag också. Ja. Tredje målvakten. Ja. Och det innebär att alla 26 spelare har fått speltid i det här VM:et. Och det tyckte jag var väldigt fint att han ändå tänkte på det. Mm. När det stod 4-1.
Och det är också så sjukt för att det blir 4-1. Brasilien är totalt...
Otrolig frispark.
Totalt, ja. Totalt dominanta. Ändå gör Alisson en jävla dundermatch. Får ju ändå göra, får ändå sträcka ut på några grejer. För att när man leder med 4-0 så ska man i ärlighetens namn inte behöva försvara med allt man har.
Ja, men för här måste man ändå också lyfta på att den för Sydkorea hanterar den andra halvleken, tycker jag. Ger inte upp. Såklart att de vet att det är kört. Men man går ändå ut och vinner andra halvlek. Man vinner sin halvlek. Man spelar mycket bättre. Jag tyckte överlag att det här var en match där det handlade om att det var Brasilien som var för bra snarare än Sydkorea som var för dåliga. Ja. Och det tyckte jag var väldigt tydligt. Och såklart man satt lite med känslan av att det kanske inte var så farligt att förlora på straffar ändå när det här sker samtidigt. Men Sydkorea kan ju också lämna det här mästerskapet med alltså huvudet högt. Sett det att de tog sig ur det som jag tyckte var den svåraste gruppen på förhand på pappret. De tar sig till en åttondelsfinal bara första gången på väldigt länge. Nu lämnar i och för sig Bento sin post efter det här uttåget i VM. Men jag tycker Sydkorea har gjort ett väldigt bra mästerskap och Brasilien var bara helt enkelt övermäktiga när de var på det humöret. Det gick inte att stoppa dem. Så ja, men de gör en väldigt bra andra halvlek och de gör ett bra mästerskap överlag också, tycker jag. Mm.
Kanske finns en öppning i japanska landslaget, mest för att man vill att Japan ska ha en förbundskapten som heter Bento efternamn. Nu skrattar Kristoffer Bodin så högt i kontrollrummet att vi hör det in i studion.
Vi får se vad som händer.
Ett skämt i hans smak.
Ja, verkligen. Riktigt bra skämt också. Men alltså, jag vet, förbundskaptenen nu, Morias, och han, det var väl en av de liksom finare bilderna man har sett från det mästerskapet också, när han ställer sig framför en kamera och djupt bugar ensam till det japanska folket för tack för stödet och så vidare. Ja. Får väl se om man får fortsätta eller inte.
Det är också så här, om ett brasilianskt landslag ska dansa samba och göra vackra mål, så vill jag att en japansk förbund ska buga djupt, ja, när man har åkt ut en VM-turnering för tack för, ja, tack för stödet och tack
och
för oss.
Och viktiga poäng är det inte som att man i Japan känner att åh vad bedrövlig ni är på straffar, utan man tycker synd om dem och man, ja, känner också att tänk att kliva fram och våga ta den där straffen i det här läget.
Ja.
Ja, det ska man ha all heder för. Mm. Och det väntar säkert hedersmedaljer till vissa av dem, som det gjorde till han som brände straffen 2010.
Ja, det handlar om respekt.
Så är det.
Det är viktigt.
Mm. Men det behövs lite mer egoism om man ska bli ett av världens bästa fotbollslag.
Ja, det är lite så. Men jag tycker också att just det här med att Japan har roterat så mycket spelare, att det är också ganska många som har fått visa upp sig. Man har också visat att, jag tycker han har haft ganska bra fingertoppskänsla i de här laguttagningarna, om man ska vara riktigt ärlig.
Han har prickat rätt.
Ja.
Alltså det var Costa Rica han kastade helt.
Just det var kanske de spelarna på planen. Alltså de skulle ju löst det med det spelet de hade i den matchen.
Ja, men han kastade Costa Rica. Det rådde ingen tvekan. Nu gick de vidare från gruppen som ett, alltså det är svårt att ifrågasätta det. Absolut, men det finns en anledning till att Yuki Soma inte spelade fler minuter än vad han gjorde i Costa Rica-matchen.
Mm.
Och då spelade han 80 minuter. Och jag tror på riktigt att han vilade spelare för Spanien. Ja, jag tror på riktigt det. Med facit i hand rätt.
Brasilien, Kroatien. Vad tror vi?
Alltså, det ska ju bara kunna gå åt ett håll, tänker man ju. Men absolut, Kroatien har visat förr att de är att räkna med. De har varit väldigt svåra att göra mål på. Det kommer nog inte att rinna iväg på samma sätt. Men det trodde vi inte du skulle göra i Portugal, Schweiz heller på förhand, men det gjorde det ju. Så att det är väldigt svårt att veta, men Brasilien är ju favoriter såklart.
Ja, men det kommer ju handla, som det gör i så väldigt många fotbollsmatcher, vart det första målet och när det kommer. För att blir det ett tidigt mål för Brasilien och Kroatien måste börja släppa lite på handbromsen, måste börja kliva lite högre upp. Men just med tanke på att man inte har de naturliga anfallarna kanske heller, man har inte sin främsta kvalitet längst fram i planen. Det innebär att spelare som Brozovic och Kovacic och Modric och Perisic måste ta lite mer offensivt ansvar och släppa lite på den defensiven. Och då uppstår ju de där ytorna som ett lag som Brasilien är så fruktansvärt bra på att utnyttja. Med all liksom teknisk briljans som finns i det här laget, så att släppa ytor mellan försvar och mittfält till exempel är ju livsfarligt. Men vi får se. Å andra sidan, är det 0-0, så vet Kroatien också att de vet hur man går vidare från en fight. Det har de gjort så många gånger. Det bara titta på hela VM:et
förstå hur lång tid den straffläggningen skulle ta. Alltså, om Brasilien skulle vara inblandade i det, med tanke på liksom ansatsen. alla Neymar-ansats på alla. Det tar en evighet innan de går fram till boll. Nej, det förändras inte Brasilien, det är det man kan säga. För det är så otroligt sevärt, tycker jag. Gäller liksom allt sättet de är på och sättet de spelar.
Innan vi stänger butiken för idag då, så ska vi summera det vi har framför oss på fredag och lördag. Vi har först då Kroatien-Brasilien 16.00 på fredag, den har vi precis pratat om. Nederländerna-Argentina 20.00 på fredag, den är tung alltså. Marocko-Portugal på lördag klockan 16. Och så avslutar vi alltihop med England-Frankrike lördag kväll. Den vill man inte missa, så att säga. Och vi, Sportbladets VM-podd, är tillbaka då på söndag för att samla ihop allt det här igen och ta oss vidare in i semifinalerna och själva upplösningen av hela VM-turneringen under veckan som följer. Men härifrån säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Amazon.